Last Sunday we started talking about Jesus' second coming.
Vi är ju i advent.
As we are in the time of advent.
Och advent betyder ju ankomst.
Advent means arrival.
Och ofta används just ordet som vi översatt till advent i Bibeln för att tala om Jesu andra tillkomst.
And usually in the church during this time we talk about his return.
Då använder de just det ordet advent, ja.
And we use the word advent.
Så egentligen så handlar advent om att Jesus kommer, och vi ska de här dagarna tänka på att han kommer tillbaks.
So advent is about Jesus coming and now we're focusing on his coming back.
Och vi började i Matteus 24.
And we started reading in Matthew 24.
Som fokuserar på det som kännetecknar den sista tiden.
And we looked at what characterizes the time.
Frågan från lärjungarna var ju, vad blir tecknet på att du kommer?
And the disciples asked Jesus, what will be the sign that you are coming?
Så när Jesus undervisar, så undervisar han om det som ska känneteckna den tiden nära hans ankomst.
So Jesus was teaching about what would characterize the time when his arrival was approaching.
Nu ska vi gå vidare.
And now we're going on.
För i slutet på kapitel 24 och in i vers 25 så talar Jesus om hur vi ska leva i den tiden när vi väntar på hans ankomst.
Because in the same chapter, Matthew 24 and into chapter 25, Jesus talks about how we are to live during this time period.
Så vi börjar med samma vers där vi slutade förra gången, 24:36.
So we start with the same verse where we ended last week.
Men dagen eller stunden känner ingen, inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern.
But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the son, but only the father.
Det var där vi slutade.
And that's where we left last week.
Så här säger första Korinthierbrevet 15:58.
When, if we read in 1 Corinthians 15:58.
Och här har Paulus just avslutat att tala om den uppståndelsen och Jesu tillkomst.
This is when Paul talks about Jesus' resurrection and his return.
Och de dödas uppståndelse.
And the resurrection of the dead.
Och då säger han så här: stå därför fasta orubbligt, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.
He says, therefore my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
Så därför att vi vet att den här dagen närmar sig.
So because we know this day is coming.
Stå fasta, orubbliga.
Stand firm.
Och arbeta alltid hängivet.
And always give yourselves fully to the work of the Lord.
I Apostlagärningarna 1, när lärjungarna frågar Jesus om tiden är inne för att han ska upprätta sitt rike.
In Acts chapter 1, when the disciples asked Jesus when it was time for him to establish his kingdom.
Så säger han i vers 7 så här.
In verse 7 we can read.
Det är inte er sak att veta tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
He said to them, it's not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Och det, förra gången så pratade vi om att gång på gång upprepas i Bibeln, vi vet inte när han kommer.
So we can read in more passages that we don't know the exact day.
Men vi ska vaka och vi ska vara beredda.
But we are to be awake and to wait for it.
Så man skulle kunna sammanfatta dagens predikande som jag ska predika om idag.
So to summarize my sermon today.
Att vaka, bedja och arbeta i en mörk tid.
That we are to work and pray in a dark time.
Det fanns från 500-talet någon gång, så fanns det här gamla talesättet ora et labora.
From the 5th century or so there's an expression called ora et labora.
Och ni vet vad det betyder på svenska?
It's Latin and it means.
Vad vet ni? Kan någon ropa ut? Bed och arbeta, gör det, visst det.
Pray and work.
Alla har sagt till mig så, om man hamnar i en sån här tävling om bibelfrågor, ska man vara i samma lag som gör eller säger de, för hon.
So everyone tells me if you would be in a Bible competition you need to be in the same team as Jörl, because she knows her stuff.
bed och arbeta. Och jag kommer ihåg när jag var ung, så det var ofta det slogan som fanns på bibelskolor, bed
so
och arbeta.
So pray and work. It was almost it was very common as a slogan for the Bible schools.
Ska vi gå till vidare till Matteus 24, 37 och 41.
So let's go back to Matthew 24, verse 37 to 41.
Och här fortsätter Jesus och så säger han: som det var under Noas dagar, så ska det vara när människornas soner kommer. Under dagarna före floden åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dagen Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer.
This is Jesus teaching. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man.
Hur var det i Noas dagar?
So what was it like in the time of Noah?
Because Jesus säger så som det var i Noas dagar.
Because Jesus says as it was in the days of Noah.
Och om vi läser då från den tiden i första Mosebok.
So if we look at Genesis and read about that time.
I kapitel 6.
It's chapter 6.
Så står det så här: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Men jorden blev allt och mer fördärvad, och det här hoppar vi till vers 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.
So Genesis 6, 5 and then 11. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways.
Det talas om en tid av ondska.
So this is a time of wickedness.
Av mycket mörker.
And darkness.
Och att jorden höll på att bli förstörd.
And that the earth was corrupted.
Jag vet inte om någon av er känner, det kanske är såna tider vi lever i nu.
And I don't know if you feel that is the kind of time we live in now.
Problemet med ondskan är att vi blir van med den.
The problem with evil is that we get used to it.
Vi blir så van vid ondskan att vi tar den för givet.
We take it for granted that it's there.
Och vi vänjer oss vid den, så vi blir förlamade. Man blir bedövad inför ondskan.
And we become numb in the face of evil because we get used to it.
Men om man ser det i Bibelns perspektiv.
But if you look at it from the perspective of the Bible.
Vad Bibeln säger är rättfärdigt och rätt.
What the Bible tells us is righteous and right.
Och vi tittar på den här tiden.
And we look at this time.
Så tycker jag vi ser att ondskan ökar och ökar.
I think we can see that evil and wickedness is increasing.
Och att jorden på många olika sätt blir fördärvad.
And that the earth in many ways is corrupted.
Den blir fördärvad.
That it's destroyed.
Det står så här om Noah i andra Petrus 2:5.
Second Peter 2:5 we can read these words about Noah.
Det står att Noah var rättfärdighetens förkunnare.
That he was a preacher of righteousness.
Vi vet inte alls hur det såg ut när han förkunnade.
And we don't know what it looked like when he was preaching.
Om han var gatupredikant eller vad han gjorde.
If he was out in the streets or what he was doing.
Eller om det var hans livsstil som fungerade, hans liv som fungerade, som var en predikan av rättfärdighet.
Or if it was his life, his way of life that preached righteousness.
Men på något sätt så förkunnade han rättfärdighet i sin tid.
But somehow he was preaching righteousness in his day.
Och Gud sa att han var den enda rättfärdiga mannen i den tiden.
And God called him the only righteous one in his day.
Så Noah levde rättfärdigt i en mörk och orättfärdig tid.
So Noah led a righteous life in a time of unrighteousness.
Och på något sätt i hans liv och det han gjorde så förkunnade han rättfärdighet i sin tid.
And somehow with his life or his words he proclaimed righteousness.
Och han var upptagen med Guds frälsningsplan.
And he was busy with the salvation plan of God.
Guds frälsningsplan var arken.
And the salvation plan this time was the ark.
Och jag har försökt i såna här olika bibelkommentarer få reda på hur lång tid tog det egentligen att bygga den här arken.
And I was trying to look it up in Bible commentaries how long it took to build this ark.
Och de är inte alls överens, de här bibelkommentarerna.
And they are not in agreement at all.
Så det är ingen som vet hur lång tid det tog att bygga den här arken.
So no one actually knows how long it took to build this ark.
Om det tog 40 år eller 300 år som en del föreslår.
If it took 40 years or 300 years as some claim.
Men vi förstod att det var ett riktigt projekt.
But we understand it was a major undertaking.
Och jag kan tänka honom bära den första brädan eller den första, vad det nu var han bar fram till byggarbetsplatsen, och han tänkte det här är den första brädan, och det är lite, det kanske var jobbigt att dra fram den till och med till den här platsen.
And I can just imagine him hauling the first log of wood or whatever what was first and working hard like this is the first piece.
Och så tänker han så här, hur många tusen till såna här brädor måste and jag bära fram till den här platsen?
He must have thought how many thousands more like this will I haul up to the project?
Innan det här projektet är klart.
Before the ark is ready.
Men hans fokus var att lyda Gud och att arbeta på det som är Guds frälsningsplan.
But his focus was on obeying God and working on God's salvation.
Och Guds frälsningsplan i vår tid.
And the plan of God for salvation today.
Det är naturligtvis Kristus först och främst.
Is Christ first.
Men han har utvalt församlingen att vara förmedlare av det här budskapet.
And he has chosen the church to carry the message.
Och det är det här som hela resten av Jesu förkunnelse handlar om.
And this is what the rest of Jesus's proclamation is about.
Att vaka,
to be awake,
och att arbeta,
and to work.
Låt oss titta på de här liknelserna nu som Jesus berättar som en följd av hans förkunnelse om den sista tiden.
So we come to a parable that Jesus tells after what he's preached before.
Och vi kan inte läsa alla liknelser.
And we can't read them all.
Men vi kan titta på dem och se att de stämmer överens, de berättar samma sak.
But we can look at them and see that they tell the same story.
I Matteus 24, 42 och 44 till 44 står det så här.
In Matthew 24, 42 to 44 we can read this one.
Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer, men det förstår ni att om husägaren visste när på natten när tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni för en stund när ni väntar på det kommer. Men, var därför beredda också ni för i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen.
Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.
Jesus upprepar, det kommer att ske på natten, alltså i en mörk tid.
So Jesus repeats this will happen in the night, in the dark.
Och därför så säger han, ni måste vaka.
So he says, keep watch.
Vi läste redan förra gången i Thessalonikernas första brev till Thessalonikerna 4.
And last week we read from 1 Thessalonians 4.
Som just handlar om Jesu återkomst.
And it's also about the second coming of Christ.
Men ni bröder lever inte i mörkret så att den dagen kommer överraska er som en tjuv.
But you brothers and sisters are not in darkness so that this day should surprise you like a thief.
Så det kommer som en tjuv för världen.
So the world will be surprised as by a thief.
Men inte för Guds folk.
But not for the people of God.
Så vi behöver inte leva i oro för att Jesus kommer och vi inte kommer vara med.
So we do not need to live in fear that Jesus is coming and that we would somehow miss it.
För vi kommer att förstå när han kommer.
Because we will understand
vi
when he's
beredda.
Coming. And we are ready.
Jag vet inte hur många av er som kanske har vaknat någon morgon eller när ni saknar någon som ni tycker borde finnas i närheten.
I don't know if it ever happened to you that you woken up in the morning or you've been missing someone you think should be there.
Var är min fru?
Where's my wife? No.
Hon borde vara här. Är barnen här? Är barnen här?
Are the children here?
Finns något liv på att de finns i huset?
Is there anyone in the house?
Så man känner så här, är det bara jag som är kvar?
Am I the only one left behind?
Och jag vet att det är en sån här fruktan som många kristna faktiskt ibland bär på.
And I know that many Christians actually carry that.
Och jag vet inte exakt vad det är som har skapat den här fruktan inom oss.
And I don't know what it is that has created this fear.
Jag vet att när jag var ett litet barn.
But I know when I was a child.
Så var det så att pappa hade kommit hem.
My father had come home.
Och på den tiden man låste inte sina hus i Lammhult där jag bodde.
And where I lived in the countryside, we didn't lock our doors.
På dagtid.
In the day.
Knappt på natten tror jag.
And barely at night either.
Så han hade kommit hem och dörrarna var öppna. Han hittade inte min mamma.
And he had come home and the doors were open and he couldn't find my mother.
Och inga barn var hemma.
Nor the children.
Och han blev så orolig.
And he was really scared.
Jag vet inte varför han var orolig. Han kanske bar på något dåligt samvete.
And I don't know why. Maybe he had a guilty conscience or something.
Så han hade blivit förtvivlad, gått ut och ropat på gatan och ropat efter mamma och ropat efter barnen.
So he'd gone out and cried out for his wife and the children.
Han trodde att Jesus hade kommit tillbaks.
He believed that Jesus had actually come back.
Det visade sig att min mamma hade tagit barnen i handen och gått ner till Konsum och köpt mjölk.
But my mother had taken us children to the store to buy milk.
Så. Men jag vet att hos många kristna så finns den här fruktan.
But I'm telling you this because I know that many Christians carry this fear.
Och det finns också tider i mitt liv när jag har hopp, är det bara jag som är kvar?
And there has been times in my life when I've wondered the same, am I left alone?
Men vi kommer inte bli kvarglömda för att vi har dåligt samvete.
We will not be left behind because we have a guilty conscience.
Eller för att det finns någon synd som vi har inte hunnit bekänna.
Or because there is a sin that we haven't had time to confess.
Det funkar inte på det sättet.
It doesn't work that way.
Bibeln säger att den heliga ande har gett ett sigill i vårt hjärta.
Because we've been given the Holy Spirit as a seal on our hearts.
Att vi tillhör Jesus Kristus.
That we belong to Jesus Christ.
Och hur mörka tider vi än kommer in i.
And no matter how dark the days are.
Så tillhör vi Herren.
We belong to the Lord.
Och de som tillhör Herren kan vänta på den dagen med glädje.
And those who belong to the Lord can watch for this day with joy.
Och Jesus säger att vi ska trösta varandra.
And Jesus says that we should comfort one another.
Just för att den här dagen kommer.
Because the day is coming.
Det ska inte vara ett hot, det ska vara
it shouldn't be a threat.
Det ska vara någonting vi ser fram emot. Och ju mörkare tiderna blir, ju mer ska vi se fram emot den här dagen.
It should be something we look forward to. And the darker the days get, the more we should look forward to that day.
Trösta varandra med de här orden.
So comfort one another with these words.
Man slutar inte vara ett Guds barn därför att man kanske har gjort någonting dumt.
We do not stop being the children of God because we've done something stupid.
Våra barn är fortfarande våra barn även om de har varit olydiga och gjort dumma saker.
My children are still my children even if they've done something to disobey me.
Och ibland måste man korrigera dem, men de är fortfarande barn.
And sometimes you correct them, but they're still my children.
Så är det också med oss i vår relation till Gud.
And it's the same for us as children of God.
Du tillhör Gud om du har tagit emot honom i ditt hjärta och bekänner honom.
You belong to him if you have received him in your heart and confessed him.
Går det här in hos er eller?
Are you taking this in?
Det här är någonting bra att se fram emot.
Because this is something good to look forward to.
Jag vill säga någonting om det här med konspirationsteorier.
I want to mention this about conspiracy theories.
Därför att vi vet att den här tiden som vi lever i nu.
Because we know that the days we live in.
Triggar konspirationsteorier.
It's triggering conspiracy theories.
Och jag tror personligen att konspirationsteorier finns för att det finns konspirationer.
And I do believe there are conspiracy theories because there are conspiracies.
Jag tror inte på alla konspirationsteorier.
But I certainly don't believe them all.
Men vi förstår att det pågår någonting i den här världen.
But there are things going on in this world.
Det finns människor som planerar.
There are people making plans.
I mörker.
In the dark.
Som manipulerar och försöker att få det de vill.
who try to manipulate others and to get what they want.
Det har alltid funnits konspirationer, och det finns även konspirationer i Bibeln.
And there have always been conspiracies. You can read some of them in the Bible.
Tänk på Josefs bröder.
Just think of the brothers of Joseph.
Det var en typisk konspiration.
That was a typical conspiracy.
Så det finns konspirationer i världen.
So there are conspiracies in the world.
Men det här fokuseringen när vi börjar gå in i konspirationsteorier kan bli problematisk.
But if we start focusing on these kinds of theories, then we are in trouble.
Jag tycker också det är lite spännande med konspirationsteorier ibland.
I can sometimes think this is intriguing.
Men det är ingenting som styr mitt liv.
But I do not let them control my life.
Konspirationsteorier får inte styra våra liv.
Conspiracy theories should never control our lives.
Vi ska vara styrda och ledda av Guds ord.
Because we need to be led by this word.
För vi kan inte göra någonting åt de politiska och ekonomiska händelser som ska känneteckna den yttersta tiden.
Because we cannot do anything about the political and financial circumstances that will be signs of the end times.
Det kommer att ske.
Things will happen.
Oavsett vad vi tycker om det eller inte.
No matter what we think about it.
Det måste ske.
It has to happen.
Vi ska fokusera på det som vi ska fokusera på.
But we need to focus on the right things.
Vi ska känna igen tecknen för tidens slut.
We are to recognize the signs of the times.
Men vi ska göra det arbete som Gud uppmanar oss att göra.
But we are to do the work that God has called us to.
För att då betona vårt vakande.
So to talk about our keeping watch.
Så säger Jesus så här, så kommer liknelsen om det som kallas för de 10 jungfrur.
Jesus tells this parable of the 10 virgins.
Och han säger så här, jag kommer inte läsa hela, jag kommer läsa en del av det.
I'll read part of it from Matthew.
Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga, 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.
So Matthew 25:1. At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with the lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep.
Och återigen så börjar Jesus säga vid midnatt.
And again Jesus talks about midnight.
Vid midnatt så hörs ropet, brudgummen kommer.
At midnight the cry rang out, here's the bridegroom.
Gå ut för att möta honom.
Come out to meet him.
Och då säger de oförståndiga, vi har ingen olja kvar.
And the foolish virgins said, we have no oil left.
De förståndiga har extra olja så att de kan gå ut och möta brudgummen med sina lampor.
But the wise ones, they had extra oil so they could go out with their lamps and meet the groom.
Och så vidare, och så berättar berättelsen att de oförståndiga var inte beredda, de kunde inte möta brudgummen.
So we read on, we see that the foolish ones, they couldn't go out to meet the groom.
Och därför säger Jesus i vers 13, håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.
And the final verse there, verse 13, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour.
Olja och lampor i Bibeln är nästan alltid en symbol på den heliga anden.
And in the Bible, oil and lamps is usually a symbol of the Holy Spirit.
Lampan, ljuset, är vårt andliga liv, det liv som vi lever i Kristus.
And the lamp, the light, is a symbol of our life in Christ.
Den sista tiden kommer att vara en mörk tid.
And the last days will be a time of darkness.
Och därför så är det så mycket viktigare att vi lever i den heliga andes kraft. Vi lever i den heliga ande.
And that is all the more important that we live with the Holy Spirit, in the power of the Holy Spirit.
Jesus säger här att alla somnade.
Because we can read here, Jesus says that all of them fell asleep.
Och det är väl så att vi alla i mörka tider, vi förlorar kraften, vi somnar in, vi blir trötta.
And it's the same for all of us. When it's dark, we lose our power, we fall asleep.
Vi blir alla trötta.
We all get tired.
Men när vi blir väckta.
But when we are awoken.
När ropet kommer.
When the cry comes.
Då har inte vårt andliga liv slocknat.
Then our spiritual life hasn't died.
Det handlar om att vårda och att se till att vi lever i den heliga ande, att vi är fyllda av den heliga ande.
We need to make sure that we live with the Holy Spirit and that we are filled with him.
Det andliga livet ska vi vårda i svåra tider.
We need to cherish and nurture our spiritual life.
Ännu en betoning på att vara vakna.
And the emphasis on staying awake.
Det blir svåra tider, men håll er vaka.
Times will be hard, but you need to stay awake.
Och när vi läser vidare så kommer vi in i det andra temat.
And as we read on, we move into the other theme.
I Matteus 24:45 så kan vi läsa så här.
Matthew 24:45-51, we can read.
Men vem är den trogna och klokna tjänaren vars herre har satt honom över sin andra tjänare för att ge honom den mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äta och dricka med dem som är berusade, då ska tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade. Och han ska, och så vidare.
Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at their proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he begins to beat his fellow servants to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of.
Och här säger Jesus, medan ni vakar, tjäna troget.
And Jesus says this, while you watch, serve faithfully.
Och för att förstärka det här så berättar han två liknelser till.
And there are two more stories to tell the same thing.
Den första liknelsen handlar om det som vi brukar kalla liknelsen om talenterna.
And the first one is the parable of the talents.
Talent, det är egentligen ett viktmått.
It's a weight measure.
Hur man väger pengar eller värdet av pengar.
It's how you measure the value of money.
Så och det är därifrån det ordet som vi också har fått ordet talang.
And the word talent has given us the adjective, the talents we have.
Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort.
Matthew 25:14. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey.
Och så säger liknelsen vidare.
And the parable goes on.
Den som har fått 5 och den som hade fått 2 talenter.
So the one who had been given 5 and 2 talents.
De använde sina talenter, de gjorde business med dem och de tjänade mer pengar.
They used their talents and they did some business and they made more money.
Men den som hade fått 1 grävde ner sin talang.
But the one who had been given 1 talent, he had dug it into a hole in the ground.
Och här säger då liknelsen att vi alla har fått någonting av vår herre.
And the parable says that we have all been given something by our master.
Efter vår förmåga.
By our abilities.
Det betonas att vi får utifrån för vår förmåga.
That we are given according to abilities.
Gud begär ingenting av oss som vi inte kan.
God wouldn't ask something from us that we cannot do.
Vi ska inte tänka, oj oj oj, får kramp, oj jag måste göra någonting som jag inte klarar av eller orkar.
We are not to think like we should be doing something that we cannot do.
Eller inte orkar.
Or that we don't have the energy for.
Jag minns för ganska många år sedan.
I remember years ago.
Det var en man som var född. Han hade inga ben, han hade inga armar.
A man who was born with no legs or armar.
Jag tror inte han hade armar heller.
Nor arms.
Alltså, han satt i en sån här rullstol, ni vet, som var helt mekaniserad och en kropp stort sett bara en överkropp och ett huvud.
He was in a sophisticated wheelchair with you know, very little arms and no legs.
Och hans kropp var bara som en liten påse så här liksom.
So his body was like a little bag.
Och ett stort huvud.
And a big head.
Och han studerade teologi.
And he studied theology.
För han hade blivit konfronterad av Gud.
Because he'd been confronted by God.
Gud hade sagt till honom att han har sagt till honom jag förväntar mig någonting av dig.
And God had told him, I expect something from you.
Och han har sagt, vad kan du förvänta dig av mig?
And he had said, what can you expect from
me? Ingen förväntar sig någonting av mig.
No one expects anything from me.
Men han har känt Guds kallelse och han studerar teologi.
But he had felt the calling of God and he studied theology.
För att förkunna Guds ord.
To preach the word of God.
För det kunde han.
Because he could.
Och jag blev så inspirerad av honom.
And I was really inspired by that story.
Att Gud kallar oss var och en i vår förmåga och vår oförmåga.
Because God is calling us in our different abilities.
Alla har fått något av Gud.
And some, we've all been given something by God.
Någon har starka armar.
Someone has strong arms.
Någon har en bra huvud.
Someone has a strong head.
Någon kan predika Guds ord.
Some can preach the word of God.
Någon kan ge en hjälpande hand.
Someone can reach out a helping hand.
Någon kan ge gåvor.
Someone can give gifts.
Och vi kan bara fortsätta att tala om de gåvor som Bibeln pratar om som vi har fått av honom för att betjäna varandra.
And we can continue talking about the gifts that God has given us to serve one another.
Den här tiden att vänta när vi väntar på Gud.
So this time when we are waiting for God.
Det är en tid för att betjäna varandra med de gåvor som Gud har gett.
It's a time when we are to serve one another with the gifts that God has given us.
Utifrån förmåga.
From our abilities.
Och Paulus, han är väldigt noga med att säga att ha inte för höga tankar om er själv.
And Paul is very careful and he says don't think too highly of yourselves.
Tänk förståndigt om er själva.
Think wisely.
Vem är du? Vad kan du göra? Vad har du för gåvor?
Who
på vilket sätt kan du tjäna?
What can you do? How can you serve?
Men alla har vi någonting.
But we've all been given something.
Och i tiden när vi väntar på Jesus kommer.
In this time when we await his arrival.
Ju mörkare tiderna blir.
The darker it gets.
Ju mer fokuserade blir vi på Guds frälsningsplan.
The more focused we get on the salvation plan of God.
Arken ska byggas.
The ark is to be built.
Oavsett hur mörka tider ser ut runt omkring oss.
No matter how dark it looks around us.
Jag kan tänka mig att Noah kunde vara otroligt frustrerad och fokusera på det som hände i den tiden.
Because I can imagine how Noah would be frustrated if he would focus on the outside of what was going on in his time.
Men hans uppdrag var att bygga arken.
But his job was to build the ark.
Och vårt uppdrag i den här tiden är inte att fokusera på allt det mörker som finns där ute.
And our job during this time is not to focus on the darkness on the outside.
Tidens tecken ska påminna oss om att tiden är nära.
The signs of the time is to remind us what is happening.
Varna oss från vad säger vi? Förvillelse, deception, vad säger vi på svenska? Att bli bedragna.
And to warn us of deceptions.
Men vårt fokus är vårt arbete.
But we should focus on the job we've been given.
Och den sista liknelsen innan vi avrundar predikan idag.
And the final parable that I want to mention before we finish.
I den sista som sker i Matteus 25 handlar om när människosonen kommer i sin dom.
The last parable in Matthew 25 is when the Son of Man comes in his glory.
Och då säger han att han ska samla världens nationer till höger och till vänster.
And he will gather the nations to the left and the right.
Alla nationer ska dömas.
And all the nations will be judged.
Och till dem som står på den högra sidan kommer han säga så här.
And to those on the right he will say.
Vers 34, Matteus 25.
34.
Då ska kungen säga till den som står på hans högra sida, kom ni min faders välsignade och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig.
Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me.
Då ska den rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som en främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig.
Then the righteous will answer him: Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply: truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.
Vad ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort för mig.
Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine.
Jag tror att på grund av goda tider som de flesta av oss har upplevt i Sverige och kanske på andra platser.
And I think because of the good times that we've experienced here in Sweden and elsewhere.
Så har vi glömt bort den här konsten.
We've forgotten this.
Konsten att vara någons hjälp.
The art of being someone's help.
Jag har ju bott i Afrika några år.
I've lived in Africa a number of years.
Det är självklart att man hjälper varandra med vad man har.
And it's a natural thing there to help others with what you have.
Man tar hand om varandra.
And you take care of one another.
För det är speciellt på platser där det är svårt.
Especially in places where it's hard.
I storstäderna bland väl där människor lever väl, där gör man som i Sverige precis.
And in the cities where people are well off, it's the same as here in Sweden.
De blir likadana som vi.
They become the same as us.
Man ser att människors hjärtor är likadana.
And the hearts of people are the same anywhere.
Så när man bor i storstäderna så ser man samma livsstil som vi ser i väst.
So when you live in a city, you see the same lifestyle as in the West.
Men när man kommer ut och man ser där människor ute i byarna lever väldigt fattigt.
But if you go into the villages and in the countryside, you see where people live poorer circumstances.
Då ger man vad man har till den som inte har något.
Then you give from what you have to the ones who have nothing.
Och jag tror att ju mörkare tiderna blir.
And I think the darker the times will get.
Vi måste så att säga återvinna det här.
Then I think we need to reclaim this.
Att ge till dem som inte har något.
To give to those who have nothing.
Att besöka dem som är i svårigheter.
To visit those in trouble.
Och så vidare och så vidare.
And so on.
Det här är ett av våra uppdrag i den sista tiden.
This is one of our jobs during the final days.
Och om vi fokuserar på allt det här.
And if we focus on this.
Då har vi inte så mycket tid att bekymra oss med det som finns runt omkring.
Then we don't have so much time to spend on all the other things that's going on outside.
En församling, en kyrka som hjälper de svaga kan aldrig kritiseras.
And a church, a congregation that helps the weak and the poor can't be criticized.
När man pratar om världens starkaste varumärken.
If we talk about the strongest brand in the world.
Så brukar man nämna Coca-Cola och några till.
We mention Coca-Cola and a few others.
Men alltid i de här listorna om världens starkaste varumärken.
But always in the lists of these strongest brands.
Så hamnar Frälsningsarmén.
We always find Salvation Army.
Och Klara kyrka är en församling som respekteras av alla.
And Klara Church is a church that's respected by everyone.
Det är svårt att kritisera och förfölja en kyrka som är upptagen med att hjälpa de svaga.
It's very hard to criticize or persecute a church that is busy helping the weakest.
Så i den här tiden vi går in i.
So in these days that we are in.
Så tror jag att vi mer och mer kommer fokusera på att vara en kyrka som stöder och hjälper de svagaste i vårt samhälle.
I think we will move into being more and more a church that supports the weakest in our society.
Kanske för vår egen överlevnad.
Maybe for our own survival.
Jag tror att ni förstår vad jag pratar om.
I think you understand what I mean.
Bed och arbeta, vaka.
Pray and watch.
Jag tycker det är väldigt tydligt att det är det här som Jesus säger när vi närmar oss den yttersta tiden.
And I think it's very clear what Jesus is talking about as we come into the these days.
Bibeln är full av profetier. Någon säger att 25-30% av Bibeln består av profetior.
And the Bible is full of prophecies. Maybe 25-30% of the whole Bible is prophecy.
Och många av dem talar om den sista tiden.
And many of them mention the last days.
Vi ska naturligtvis läsa det här.
And we need to read them.
Vi ska förstå tiden.
We need to understand the times we live in.
Men vi måste förstå, när vi förstår att vi är i den sista tiden, vad gör vi då?
But we also need to understand what we are to do when we live in the times.
Ska vi bli rädda, paralyserade, oroliga?
Are we supposed to get scared and paralyzed?
Ska vi försöka bekämpa mörkret genom att tro att vi kan förändra det som ska ske?
Are we supposed to influence the darkness by changing what is going to happen?
Eller ska vi göra det som är församlingens uppdrag?
Or are we to do what the church is supposed to do?
Vaka, bed och gör arbetet.
So watch and pray and do the work.
Och jag tror att vi kommer att bli tvingade med tid, att det kommer bli så med förföljelse att vi tvingas att mer och mer bli den kyrka som Jesus Kristus vill att vi ska vara.
And I think with persecution coming, I think it will make us more into the church that Jesus intended.
Och om vi fokuserar på det som Jesus har bett oss att göra.
And if we focus on what Jesus asked us to do.
Då kommer vi finna glädje i det.
There will be joy.
Vi kommer finna tröst hos varandra.
There will be comfort among each other.
Vårt liv kommer bli fyllt av det uppdraget.
And our lives will be filled with that mission.
Och mörkret kommer så att säga finnas utanför.
And the darkness will be further away.
Jag hoppas ni ser den bilden framför er.
I hope you can picture this.
Ett liv fullt av, när vi är fyllda av den helige ande.
A life that is full of the Holy Spirit.
Det mörkare det blir ju närmare midnatt vi kommer.
The darker it gets, the closer we get to midnight.
Ju starkare lyser vi som kristna och Guds församling i den här tiden.
The stronger the light of the Christians will shine.
Och mer tröst finner vi i Guds ord och varandra.
And the more comfort we get from the word of God and one another.
Och vi vet att vi snart ska vara med vår Herre.
And we know that we will be with our Lord soon.
Trösta varandra med dessa ord.
Comfort one another with these words.
Amen.
Amen.
Jesus, vi tackar dig.
Jesus, we thank you.
Vi vet att du kommer, Jesus.
We know that you are coming back.
Och vi vet inte om det är nu eller om vi får vänta.
We don't know if it's now or if we are to wait.
Men oavsett när du kommer.
But nevertheless, when you are coming.
Så vill vi vara en kyrka som är relevant i vår tid, Jesus.
We want to be a church that's relevant to our day.
Som gör vårt arbete, som gör det som du har sagt att vi ska göra.
And a church who does the work you've told us to do.
Som har vårt hjärta, våra tankar i Guds ord.
Who have our hearts and our thoughts in the word of God.
Som inte låter oss skrämmas av vad som än står på sociala medier.
Who won't be intimidated by what we see in the media.
Utan vi finner uppmuntran i ditt ord, Jesus.
But that we find comfort in your word.
Låt oss se vårt uppdrag, Jesus, i den här tiden.
Let us see the work you've called us to do. Mm.
Och jag skulle också vilja uppmuntra er som känner att ni är oroliga för att ni inte är förberedda för Jesu tillkomst.
And I want to encourage everyone who feels that you're not ready, you're not prepared for the return of Jesus.
Vi avslutade gudstjänsten förra söndagen med att säga det enda som saknas för att du ska vara beredd.
I ended last Sunday by saying that the only thing missing for you to be prepared.
För att du ska vara säker på att du kommer vara med när Jesus kommer.
To be sure that you will be there when Jesus comes back.
Det är att du har Jesus i ditt hjärta, att du är ett Guds barn.
Is that Jesus is in your heart, that you are a child of God.
Och det kan du bli nu.
And you can become his child today.
Du kan gå härifrån och vara helt säker på att du är beredd på att Jesus kommer.
You can leave today and know that you are ready for his return.
Genom att bjuda in Jesus i ditt hjärta.
By inviting Jesus into your heart.
Och säga, jag vill tillhöra dig, Jesus. Jag vill att du ska vara herre i mitt liv och leda mig i den här tiden.
All you need to say is that Jesus, I invite you and I want you to lead my life during this time.
Kommer den helige ande försäkra sig om att du tillhör Jesus Kristus.
Then you will be given the Holy Spirit as a seal of belonging to Christ.
Jag vill bara be för människor som kämpar med sitt barnaskap i Jesus Kristus.
So Jesus, I pray for everyone who has a struggle with being a child of God.
Att du ska ge en trygghet och en förvissning om att de tillhör dig, Jesus.
That you will give them assurance that they belong to you.
Låt dem känna den helige andes försäkran, den helige andes rörelse i deras liv, Jesus, som försäkrar dem att de tillhör dig.
Allow them to feel the Holy Spirit move in their lives to assure them that they belong to you.
Tack att det också en tid när du fyller oss med helig ande, döper oss med helig ande och ger oss kraft.
Thank you Jesus. This is a time where you baptize us in the Holy Spirit and you give us power.
Och det gör du nu, Jesus, för de som törstar, Jesus.
And you do it now for those who thirst.
Tack för det, Jesus, jag ber.
Thank you Jesus.
Kom helig ande, Jesus.
Come Holy Spirit.
Och du är också helig ande också kraft att ta mörka tankar ifrån oss.
The Holy Spirit has the power to remove the dark thoughts.
Paulus säger att vi har vapen att bryta ner tankebyggnader och fästen.
The Bible tells us that we have weapons to break down the thought patterns of
darkness. Om du känner rädsla inför tiden vi lever i.
So if you have fear of the times we live in.
Om du är orolig.
If you are worried.
Bjud in Jesu ande in i ditt tankeliv och i ditt liv.
Invite Jesus into your thought patterns and your life.
Låt den helige ande förändra dina tankar och befria dig.
And allow the Holy Spirit to change your thoughts and to liberate you.
Fyll dig själv med Guds ord.
And fill yourself with the word of God.
Och den tröst som finns i Guds ord.
And the comfort you find in the word of God.
I Jesu namn. Amen.
In Jesus' name.